Ska vi även ta och stå upp och lyssna till evangelietexten, tycker jag då. Lukas 18, vers 9-14 lyder följande. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé, den andra var tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, som tjuvar, bedragare, horkarar eller som tullindrivaren där borta. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Herre, vi ber att du ska öppna ditt ord för oss idag. Amen. Varsågod och sitt. Den här söndagens texter då, de allihopa faktiskt handlar i någon mening om att syndaren går före den rättfärdige farisén in i Guds rike. I en annan av de här texterna för söndag, nämligen Matteus 21, så är Jesus ännu skarpare och säger just då till fariséer där att, så säger han, så att sannerligen, säger han, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Då kan man ju undra hur det kan komma sig egentligen, att det är så. Farisén, om vi ska liksom uppehålla oss vid honom lite grann, är ju en oförvitlig människa. Alltså, farisén finns ju inte bara i Nya testamentet, han finns ju inom oss alla, eller liksom i vårt samhälle också. En oförvitlig människa som lägger sig vinn om att göra allting rätt i alla lägen. Och i allmänhet då hålla sig borta ifrån skandaler och förnedrande rubriker och sånt. Visst är det väl så att han i många stycken inte riktigt har full täckning för det han påstår om sig själv, och att hans förträffliga handlingar och så här inte alltid har så där jättestor grund i hjärteroten. Jag menar, om det inte fanns några problem i världen och inga lidande människor att tycka synd om, och som det inte fanns, om det inte fanns det som var sämre än han, så skulle han nog bli rätt frustrerad för det. För hur skulle han då hitta plattform för sin approach liksom av rätt full förträfflighet? Så här. Alltså, hans ambition är att inför Gud och människor framstå som en riktig yllekille. Och därmed så är han ju till en viss nytta för samhället, eller hur? Det är ju inte ett uttal om annat. Det är ju bra när folk gör bra saker, eller hur? För även om han snackar mycket så bidrar han ju till ordning och reda och åstadkommer en hel del nyttigheter. Men sådana är vi ju allihopa lite till mans, va? Så vad är man, undrar, vad är problemet? Därför att syndare vill man ju inte få rykte om sig att vara, eller hur? Känner ni Anders Blomberg? Ja, det är han syndaren, ni vet. Alltså. Det är ju inget som han önskar få en sån stämpel. Ett begrepp egentligen som vi skulle kunna uppehålla oss vid här i sammanhanget som är intressant är ju själva begreppet synd. Det är ju så belastat, kan man säga, genom historien så att det går nästan inte att använda längre i dagligt tal utan att man blir missförstådd. Men jag tycker ändå att det är så centralt begrepp så vi borde, snarare för att undvika det, så borde vi definiera vad det faktiskt är för någonting. Om vi nu ändå ska tala om det i kyrkan. Alltså frågan är synden, är det synd, är det ett rättsligt moraliskt begrepp? Eller är det en beskrivning av ett tillstånd snarare? Det här behöver vi nog bestämma oss för, tror jag. Vilket det är, om vi överhuvudtaget ska syssla med begreppet. Alltså i den mosaiska, alltså den judiskt lagiska traditionen, i gamla testamentets tradition, det är ju därifrån begreppet kommer. Där är en syndare, det är en, helt enkelt ingenting annat än en jude som inte följer lagens bud. En hedning däremot, det är någonting helt annat. En hedning är en icke-jude. Det vill säga att vi är alla hedningar här, därför att vi inte är judar. Och när Jesus får beskyllningen för att han umgås med hedningar och syndare, så menas det att han umgås med människor som för det första inte är judar. Men också för det andra så umgås han med judar som inte följer lagen. Efter pingsten då, och i synnerhet i och med Paulus mission, just bland hedningar, så utvecklas det här syndbegreppet ganska rejält i och med Nya testamentet. Och från då att ha varit ett rättsligt moraliskt begrepp som helt står i relation till Moselag, beskrivs snarare synden som ett tillstånd som inte gäller bara alla människor, hedningar och judar och allting, utan också hela skapelsen. Synden beskrivs snarare som en bugg i systemet som gör att saker och ting inte blir som man vill att de ska vara, fast man vet hur det borde vara. Romarbrevet 8:20 till exempel, så skriver Paulus här: allt skapat, säger han, är lagt under tomhetens välde. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Inte av egen vilja, säger han, utan av han som vållade det. Det är en ganska kryptisk fras, men det är ändå tydligt att någonstans så säger det att vi väljer inte att vara syndare. Vi väljer inte heller att inte vara det. Utan föds man in i denna tillvaro så kan man liksom inte undgå det här stupet emellan hur det borde vara och hur det faktiskt är. Vilket då betyder att varje antydan om att det här med synden, det gäller inte mig utan någon annan, detta är i alla sammanhang rent hyckleri. Allt är alltså egentligen bara en fråga om nyanser då, eller hur? Omständigheter, tillfälligheter eller möjligen graden av social fallhöjd. Synden är alltså ett tillstånd som vi hela tiden tvingas att förhålla oss till. Någonting ständigt närvarande som hela tiden förorsakar en existentiell brottning inom oss. Någonting som Paulus då så talande om skriver i den här texten som Annette läste. Att han, det goda han vill men inte gör, och det onda han vill som han lika väl ägnar sig åt då. Men hur kommer det sig då att den uppenbara syndaren, den person som inte kan gömma sig bakom en fasad av goda beteendemönster, varför prioriteras den framför den som då har gått på the safe side of the street, liksom, alltså på gatans säkra sida i hela sitt liv, i alla sammanhang? Hur kommer det sig? Det kanske säger någonting om egentligen vad det är Jesus egentligen gör. Vad är det han vill? Vad gör han för någonting när han söker oss? Vad är hans ärende? Det kanske lite grann tvingar oss att värdera synen på vem Jesus är. Jag har flera vänner som jobbar inom räddningstjänsten faktiskt. de kör ambulanser och brandbilar och sånt där. Blåljuspersonal heter det nu för tiden. Och när de kommer till en stor olycksplats, där man då ser att det finns mänsklig och materiell förödelse, så det första man gör, det absolut första man gör innan man sätter igång och jobbar, det är att prioritera. För där finns det människor som ser livlösa ut, det finns brinnande byggnader, fordon, människor som skriker, människor som är skadade, chockade, förvirrade, men också de här som klarar sig med blotta förskräckelsen och står och borstar av sig lite. Och så naturligtvis en ansenlig samling med rena åskådare. De här som inte är drabbade men är där och är nyfikenhet och vill se. Och samtidigt är glada över att det var inte de som drabbades den här gången. Det ingår också i bilden. Prioriteringen då, säger blåljuspersonalen, är mycket enkel och mycket tydlig. Nämligen att den som är hårdast drabbad, de allvarligast skadade, det är de som räddas först. Så enkelt är det. De lindrigt skadade, de får vänta lite. De övriga, de tittas till naturligtvis och bedöms allra sist. Och sen så tar man väl itu då med det materiella när man har kommit så långt. Och de här åskådarna då, de som inte var drabbade den här gången och inte ens är där för att räddas, så att säga, de motas ju bort, de körs iväg, de är i vägen. De har inte där att göra. Så när ambulanserna rullar in så är det inte för att göra någon slags kontroll på de närvarande, där de friska får beröm och de utslagna anklagas för sina misstag. Utan det är en räddningsaktion. Ingen bedöms utifrån vad man har gjort för fel eller misstag, eller hur? Ambulanspersonalen frågar väl inte den som sitter fastklämd i bilen hur han kunde glömma att fälla ner blinkersen, liksom. Eller ens att han körde för fort. Eller vad han än gjorde. Det är inte intressant. Utan det är enbart utifrån sina skador man bedöms. Där Jesus gör alltså en räddningsaktion in i vår värld. I en värld där synden, ska vi säga, råder som ett tillstånd, är det de allvarligast skadade som går först. De som gläder sig för att de har klarat sig eller till och med berömmer sig för att de alltid håller livets hastighetsbegränsningar, de är inte av intresse. Och i den mån de av det skälet också pockar på uppmärksamhet och vill gå före i kön, så kommer de också att motas bort till förmån för de verkligt drabbade. Sannerligen, säger Jesus till dessa människor, tullindrivare och horor ska komma före er in i Guds rike. Om vi betraktar Jesus som en himmelsk polis eller en kontrollant som stoppar oss då och då och låter oss blåsa i det här röret för att sedan mäta graden av synd i vårt blod, så är det här påståendet fullständigt obegripligt, eller hur? Men om vi istället ser Jesus som Guds räddningstjänst rakt in i vår tillvaro, där synden snarare är ett generellt tillstånd, då blir det fullständigt solklart, tycker jag. Problemet med farisén där som står och berömmer sig för att han är inte lika usel som den avsides tullindrivaren, hans problem är inte att han gör rätt för det mesta. Det är det inte. Det är bra. Hans problem är att han anser sig inte vara behov av räddning. Han förstår inte att han delar verklighet med tullindrivaren. Han förstår inte det. Han förstår inte att han bara råkar befinna sig under andra omständigheter. Dessa två skulle kunna liknas med två personer i ett brinnande höghus. Den enes lägenhet, där brinner det för fullt. Han måste omedelbart plockas ut, annars dör han. Det handlar om sekunder. Den andra bor högre upp och anser sig förskonad för att elden inte har nått honom. Än. Och det är klart att den första är prioriterad. Men den andra lär inte komma undan. Och om man inte på samma sätt som den första ger sig till känna, så kommer han också så småningom att brinna inne. Det är inget problem att de flesta av oss här är förskonade. Det är inget problem, för det är vi. Våra faktiska erfarenheter av synden i egentlig mening är väldigt begränsade här, skulle jag vilja påstå. Jag vågar göra den bedömningen faktiskt, om jag tittar ut över ni som är här. Och det är väl onekligen bra, eller inte det? Det är det väl. Det är jättebra. Men vi lever inte i någon annan verklighet än övriga människor. Och att världen brinner, även i bokstavlig mening, har ju inte undgått någon, eller hur? Och att jag då personligen, jag kan bara tala för mig själv, eller hur? Sen får ni identifiera er med det om ni vill. Men jag kan bara tala för mig själv. Att jag personligen klarat mig ganska bra. Och haft omdöme nog att så här långt i alla fall göra något sånär goda val i livet. Och framförallt haft kraft, skulle jag vilja säga. Och lite förstånd också. Att motstå åtminstone de allra värsta frestelserna. Haft turen att hittills slippa drabbas av någon ondska egentligen överhuvudtaget att tala om. Haft möjlighet också att reparera de flesta i alla fall fadäser och skador som jag trots allt har åstadkommit genom livet. Inte allt, men en del. Och så vidare. Allt detta är jag naturligtvis tacksam för. Jag tackar Gud för att det är så. Men jag aktar mig noga för att på något sätt tacka Gud eller påstå att det har med mig att göra. För det har det inte. Och allt det där som jag räknade upp då, som jag så där med nörd och näppe lyckats med till och från att klara mig undan. Allt det där kommer inte att beaktas den dag som Herren kommer. Inte heller mina misstag kommer beaktas, och det är ju tur det. Men visst, jag kanske får vänta lite på min tur. De som är värre drabbade än jag får naturligtvis gå före den dag Herren kommer. Och alla får väl naturligtvis göra som de vill. Men jag kommer att stå där, tro mig, ungefär som den här tullindrivaren. Och säga även jag, Gud var nådig mot mig syndare, för jag behöver också räddas. Amen. Herre, vi ber dig nu att du ska låta oss på djupet förstå vad nådens kraft innebär. Att vi aldrig behöver vara rädda för dig. Att vi kan hoppas på dig. Jag ber för alla som är samlade här, Herre. Jag ber också för den kollekt vi ska samla in nu, Herre. Att du ska låta den bli välsignad för vårt arbete i den här församlingen. Amen.